Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja, Telia. Att vinna på spåret 2 år i rad, ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Många som lyssnar på den här podden har nog funderat över vad de äter de senaste åren. När jag var liten var det här med vegetarisk mat rätt ovanligt, men fler och fler väljer vegetariskt. För att man inte vill äta djur eller för att plantbaserat ger ett lägre fotavtryck på planeten. Djurens Rätt är en organisation med gamla anor som arbetar med djurrättsfrågor i olika delar av samhället. Nu fick jag chansen att träffa deras ordförande för ett samtal om det här med djur och känslor, om djurförsök och om mycket annat. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
Djurens Rätt grundades redan 1882 som Nordiska samfundet till bekämpande av det vetenskapliga djurplågeriet. Sedan dess har de jobbat med frågor som djurförsök, pälsindustrin och djur i livsmedelsindustrin. Den som ska berätta för oss om djurrättsrörelsen är Camilla Bergvall. Hon är ordförande för Djurens Rätt och har en bakgrund som skribent, kommunikatör och verksamhetsutvecklare. Hon har också gett ut en biografi om den feministiska pionjären Nanni Palmqvist. Varsågoda. Allt vill att veta om djurrättsrörelsen med Camilla Bergvall.
Hej Camilla, välkommen till Allt vill att veta.
Ja men hej, kul att vara här.
Roligt att ha dig här. Hur börjar egentligen ditt intresse för djurrättsfrågor?
Jo men det är en ganska kul historia tycker jag i alla fall. Det var när jag gick i gymnasiet och jag hade en samhällslärare som tyckte om att skapa debatt i klassrummet. Och jag tyckte om att säga emot. Det var min grej. Jag
tyckte en gammal 68-kille eller tjej? Eller?
Ja, men ungefär. Och jag skrev ett arbete om mods en gång för att jag skulle få bra betyg av honom. Och det fick jag. Så att han skapade mycket debatt och så lyfte han upp djurrättsfrågan en gång. Och då var det ingen som tog djurrättsaktivisternas parti. Och då tänkte jag, det blir en jättetråkig debatt. Så då gjorde jag det. Och då, utan att riktigt jag hade tänkt efter, utan jag bara argumenterade för djurrätt. Och då sa han, jaha, men då är du vegetarian. Och då insåg jag att då faller min argumentation helt om jag säger nej nu. Så då sa jag att jag blir det nu för att hålla uppe skenet. Det tyckte han var väldigt roligt. Och sen så fortsatte han liksom att fråga så här, hur går det nu? Är du vegetarian? Har du hållit det här? Och då bestämde jag mig för att jag ska klara detta.
Hela skolan ut.
Ja, men precis. Så det var på ren envishet i början. Så sen när jag hade börjat liksom, testa vegetariskt och läste på lite mer, så insåg jag att det här är ganska rimligt och jag tror att jag håller med. Så att det började som en ren envishetsgrej. Och sen så insåg jag att så här, ja, men jag tror att jag tycker så här faktiskt. Och så, sen blev det då.
Ja, men en underbar historia. Ja. Men var det så att du först blev vegetarian och sen vegan, eller hur blev det?
Ja, men exakt. Då blev jag vegetarian, för jag tänkte att det är bara då man dödar djuren. Ägg och mjölk är väl ingen fara. Djuren får ju leva härliga liv ändå, trodde jag.
Mm.
Och sen så blev jag medlem i Djurens Rätt och lärde mig mer. Och så insåg jag att nej, riktigt så härligt var det kanske inte. Och man kan inte riktigt separera mjölkindustrin från köttindustrin. Så då inser jag att det är dubbelmoral om jag säger nej till det ena och inte det andra. Så då började jag byta ut fler grejer. Och till slut så bara råkade jag bli vegan. Eller vad man ska säga.
Ja, jag börjar redan känna en viss stress inför de här kommande frågorna här. Med min livsstil och så. Men vi tar en grej i taget, tycker jag. Djurens Rätt, där du är ordförande, hette ju från början Nordiska samfundet till bekämpandet av det vetenskapliga djurplågeriet. Och bildades så tidigt som 1882.
Jajamän.
Det är fascinerande. Kan du inte berätta lite grann om hur djurrättsfrågan har utvecklats historiskt?
Ja, vi hade ett krångligt namn på den tiden. Tacksam att vi ändrade. Men vi grundades ju då för, precis som namnet sa, för att jobba med djurförsöksfrågan. Och det var liksom det stora djurskyddsproblemet i slutet av 1800-talet. Vetenskapen utvecklades ju jättemycket under den perioden. Och det fanns liksom ingen reglering av djurförsök. Utan det började komma ut till allmänheten vad djur utsattes för. Så det var liksom den upprördheten hos allmänheten och hos då de män och kvinnor som startade Djurens Rätt som fick dem att dra igång det. På Stockholms slott faktiskt. Första medlemmen var prinsessan Eugen.
Okej,
men det
måste ju ha varit ganska framsynt då, 1882.
Mm.
Alltså när man fortfarande kämpade för arbetars rättigheter till rimliga arbetsvillkor. Kvinnor hade liksom inte rösträtt då. Nej. På 30 år nästan.
Mm.
Att komma med de frågorna då måste ju ha varit radikalt.
Ja, ja, det var ofta samma personer som kämpade för andra friheter som var engagerade i liksom, djurrörelsen på den tiden. Började väl liksom lite i England med liknande organisationer och spreds till Tyskland, Frankrike och Sverige under egentligen samma år. Så att tidigt, men liknande frihetsrörelsen överlag liksom i samhället, att det också innefattade djuren.
Mm. Idag då, vad är er utgångspunkt när det gäller djuren vi har runt omkring oss?
Alltså, vi har ju en vision som lyder att vi vill att djur ska respekteras som kännande individer med rätt i sina egna liv. Och den sammanfattar egentligen vad vi vill. Vi ser djur som kännande individer, för det är vad de är. Det kan vi liksom inte sticka under stol med. Det visar ju all forskning och så vidare. Och de ska respekteras som det. Och sen då den här sista med rätt i sina egna liv. Vi har inte rätt att bestämma. Eller liksom föda upp djur bara för att ta deras liv i liksom eget syfte, eller vad man ska säga.
Mm. Men innebär det att man ska sluta helt med djurhållning?
Ja, det beror på vad man menar med djurhållning. För att det är liksom, vi vill ju att man ska hitta ett sätt att leva i någon slags ömsesidig respekt. Att vi båda bor på den här planeten och att vi behöver hitta ett sätt att få det att funka. Och som det är idag så är det ju mycket att vi kontrollerar djur, eller de som då finns i vår närhet helt och hållet. Att vi bestämmer att de ska födas upp, vi bestämmer hur deras liv ska se ut och vi bestämmer när det tar slut. Och den typen av djurhållning vill vi ju liksom se förändras.
Men när det gäller då produktion av till exempel mjölk då, mjölkkor och sådär. Men då handlar det kanske mer om hur man producerar den mjölken. Om kon står i ladugården hela tiden i stora anläggningar och inte får komma ut och sådär, då är det fel. Men om man då har ekologiska frigående kor som kanske får liksom, så man kan bocka av liksom olika boxar, att de har ett bra liv, då skulle det kunna vara okej att producera mjölk, eller?
Ja, alltså kruxet där är ju att om alla, för det säger ju många ju när man träffar dem, att säga, men jag köper från den här gården, jag vet var det kommer ifrån, men skulle liksom 10 miljoner svenskar vilja köpa småskaligt så blir det ju storskaligt. Det är ju så stor mängd som konsumeras att idag skulle det liksom inte funka att bara ersätta djurfabrikerna med småskaligt, för att det är för många djur, det är för mycket produkter. Så hur vi än vänder och vrider på det så måste vi liksom minska animaliekonsumtionen. Det är liksom, ja. Även om man vill ha ett gott djurskydd och tycker det är okej med det här småskaliga, så är det liksom inte praktiskt möjligt så som, så som samhället ser ut.
Det här kanske är ingen intressant fråga för er, men det här med sällskapsdjur då? Alltså katter och hundar som mot sin vilja då hålls i ett hus, sen får de gå ut och de blir älskade sådär som familjemedlemmar, men ändå, dock, det är inte liksom deras egna valda liv.
Nej, den frågan får vi faktiskt ganska ofta.
Okay,
så det är inte
jag
helt ointressant.
Jag trodde att jag var så jäkla unik.
Nej, men det är ju helt sant. Och vi har avlat djur som är beroende av oss människor. Och då har vi såklart ett ansvar att ta där. Och det finns ju jätteproblem med hemlösa. Nu är det främst hemlösa katter i Sverige. Men i andra länder är ju hemlösa hundar jättevanligt. Så det finns ju jättestora problem även med de djuren.
Men så vad är svaret på frågan då?
På hur vi ser på...
Ja, men alltså, är ni för eller emot att man kan ha en hund?
Om vi säger så, om man vill bo med en fyrbent familjemedlem, för vi kallar dem familjemedlem och inte husdjur, för att det är vad vi ser dem som, så förespråkar vi adoption, för att det finns så många som behöver en andra chans. Och vi ser att i det samhälle vi är nu, så måste vi ta det ansvaret. Vi har sett till att det finns hundar och katter som är beroende av människor, och det är klart att vi får axla upp. Och sen hur samhället skulle se ut i framtiden, hur vi hittar liksom ett ömsesidigt sätt att leva. Jag tror att samhället kommer att se väldigt annorlunda ut då. Och då kanske man har en annan. Jag tycker fortfarande att vi ska kunna umgås med djur. Många tror ju att vi vill bara så här, det är bara människor och alla djur ska bort liksom. Men vi vill ju ha goda relationer med djur såklart.
Men hur kan man tänka kring jakt och fiske då?
Det är väl lite samma egentligen. Alltså att... hur det görs, alltså pratar man fiske så finns det ju liksom väldigt typ av olika fiske. Det finns liksom trålning där man liksom förstör haven, man trålar liksom från botten och förstör väldigt många liksom miljöer och så vidare, och det är väldigt många djur som lider och så vidare. Och när det gäller jakt och fiske, det är ju vilda djur då som man jagar, eller vad man ska säga. Och de omfattas ju inte av djurskyddslagen. Det tror jag inte så många vet kanske, att de djuren inte har ett skydd i svensk lagstiftning. Och det tycker vi de ska innefattas i till exempel. Så där finns ju saker att jobba med även i de frågorna.
Just det. Nej, men jag är ingen jaktexpert, men jag vet ju ändå att de allra flesta jägarna strävar ju efter det, som att om man ska skjuta ett djur så gör man det så skonsamt som möjligt. Att det finns ju liksom ett regelverk, både alltså, mer eller mindre uttalat, liksom någon slags kodex för att man, ja, det är viktigt att det går liksom rimligt till sådär.
Ja, både och skulle jag säga. Det har ju kommit så här förslag om att man ska införa bågjakt igen till exempel. Vilket ju skulle öka lidandet för de djur som... Alltså, så
varför?
Det finns, ja, för att man tycker det är kul, tror jag.
Ah, okay. Men det har kommit till så vissa spännande alternativ, tycker jag då, för de senaste åren. Som till exempel gårdsfisk då, där man odlar fisk. Det är väl i Västergötland någonstans, tror jag. Har ni någon synpunkt på det, eller?
Jag tycker det är lite konstigt. Dels att man kan kalla det odla fisk, vilket man ju gör. Fiskar är ju kännande individer också, så att föda upp vore väl mer liksom ett rimligt språkbruk. Och sen tycker jag det är lite märkligt att föda upp fiskar på land i bassänger, att det blir liksom en väldigt märklig industri, plus att man dessutom matar de djuren ofta med vildfångad fisk, vilket jag tycker är ett jättekonstigt kretslopp som man har skapat. Och man kan ju trycka in väldigt många fiskar, det kan bli väldigt trångt och slakten kan också vara väldigt plågsam. Och där finns för lite reglering, menar vi då idag, i hur man får lov att ha fiskar i de här så kallade fiskodlingarna, som vi väl kanske snarare skulle kalla fiskfabriker.
Just det, ja, det är liksom it's in the eye of the beholder, vad man kallar
exakt
det lite grann. Men om vi tar liksom lite mer liksom övergripande liksom kik på livsmedelsindustrin idag i Sverige, vilka är de största problemen där, skulle du säga? Alltså, då pratar jag om animalisk livsmedelsindustri.
Ja, men precis. Och då skulle jag säga storskaligheten. Det är det absolut största problemet. När vi pratar kycklingar, vilket är en av våra fokusfrågor, så är det över 100 miljoner kycklingar som föds upp och dödas i Sverige varje år. Väldigt många. Och det är väldigt stora djurfabriker. De hålls väldigt trångt. Och det skapar stora problem, dels för djuren såklart. Men vi har också problem med smittspridning, fågelinfluensa, salmonella och så vidare. Men också klimatpåverkan av de stora industrierna. Så det finns väldigt många problem med det, vad vi säger är djurfabriker. Det går inte att beskriva på ett annat sätt.
Men när man kikar på vilka är det WWF och sådär som har de här olika guiderna, så verkar det som att, alltså, om man bortser från att det finns andra problem med fågelindustrin, så verkar det som att det är liksom ett lägre ekologiskt fotavtryck ändå när det gäller nötköttsproduktion till exempel.
Precis, allt handlar ju om vad man jämför med. Så absolut mindre klimatavtryck än om man jämför med nötkött. Jämför man med växtbaserat så är kycklingproduktionen 10 gånger, släpper ut 10 gånger mer växthusgaser. Så att det beror också på om man jämför med. Det växtbaserade vinner där, så att säga. Det vinner i princip alla ekvationer när man pratar växtbaserat jämfört med animalier.
Ja, nej, det blir potatis och purrlökssoppa hör jag hemma ikväll.
Ja, bra.
Vi ska faktiskt äta det. Så att, men vi var inne på det lite grann. Men om man skulle bedriva liksom småskalig djurhållning med liksom naturbetesdjur och att man verkligen jobbar med alla de här alltså krav och vad det nu kan vara så där. Kan inte det vara okej då? Alltså nu vet jag att ni vill att man inte ska döda djur, men jag tänker att det är en ganska stor skillnad mot en jättestor slakteri eller jättestort.
Absolut, det är en väldigt stor skillnad, så det finns ju liksom grader av. Och skulle vi komma till ett samhälle där vi bara har småskalig produktion av animaliska produkter, då har vi en helt annan utgångspunkt. Så vi ser ju inte det som det stora problemet idag, utan vi fokuserar ju på den storskaligheten och det som har växt fram med industrialiseringen. Och den utvecklingen är på väg, ja, den har varit på väg åt fel håll länge, men det accelererar i en otrolig takt som är väldigt obehaglig.
Mm.
Särskilt med avlen på hur man avlar på djur har gjort sedan liksom 1800-talet. Där en ko till exempel, som vi var inne på. På 1700-talet så producerade en ko på ett år 600 kilo mjölk på ett år. Och idag är den siffran 10 000 kilo. Det är liksom en otrolig ökning av produktion hos ett enskilt djur. Och det får såklart jättestora konsekvenser för det djuret. Det är inte så naturligt som man kanske vill att det ska... Alltså, många vill ju få det att låta som att det är naturligt att äta animaliska produkter. Men det är ju inte riktigt det med de industrier som vi har idag.
Nej, alltså man kanske tänker så här att, jag menar, vi har alltid ätit animalier och sådär, men om man då levde i en by där det fanns två kor och en get och en gris och sådär, så var det ju på en helt annan skala. Och dessutom kanske man då mer var tvingad att göra det för att det fanns färre alternativ också. Det fanns kanske färre kulturella alternativ, men också färre rimliga alternativ. Så att, det är ju en väldigt stor skillnad.
Absolut, och det fanns någon slags kretslopp i det. Att man odlade kanske grödor på den gården, man hade olika sorters djur och man liksom gick runt på det som fanns. Nu är det att man har stora fabriker med ett slags djur i tiotusentals och liksom har stängt in dem i fabriker, så att de brukar ju liksom inte jorden längre. Det finns liksom inte det här kretsloppet som en gång fanns i jordbruket.
Mm. Vissa menar ju att det här med att hålla landskapet öppet, att det kan vara ett skäl att liksom ha småskalig djurproduktion. Alltså, du har getter och får och kor som går och betar lite vilt och sådär. Eller inte vilt, men du får vad jag menar. Som går och betar utomhus då, liksom valda delar av året. Kan inte det finnas någon slags naturvärde i det?
Ja, absolut. Djur vill ju beta. Eller vissa djur, inte alla såklart, men de djur som liksom är betesdjur vill ju beta. Och jag ser inga problem med att man har liksom betesdjur. Sen är ju frågan så här, hur man har dem, hur de är avlade och hur länge de får leva och så vidare. Och det ska man komma ihåg, att korna är de enda som har lagstadgad rätt att komma ut. Och mjölkkorna, kalvarna och tjurarna har inte det. Och dessutom vill regeringen nu inskränka betesrätten. Så det här med öppna landskap är... självklarheten där är svajig just nu.
Men om man då i princip monterade ner animalisk produktion, vad skulle det få för konsekvenser för landskapet? För då skulle det växa igen, eller vad skulle man liksom köra runt med en liten gräsklippare då istället? Vad skulle man göra då?
Men jag tänker, varför kan vi inte ha djur som betar utan att de är till för oss?
Ah, okay, just det.
Alltså, hur kan vi liksom återskapa det här?
Mm.
Hur såg det ut innan människan kom och liksom skapade samhällen och städer? Kan vi återskapa liksom det naturliga kretsloppet där djur har en naturlig funktion? De raser som passar i det svenska landskapet och så vidare. De kan väl få finnas och ha det härligt. Och vi kan ha relationer med dem. Liksom människan älskar ju djur. Mm. Det tycker jag ändå vi har på vår sida. Människor bryr sig.
Ja.
Jag tror att alla vill att vi ska kunna ha en bra relation med djur. Sen är frågan så här, hur vi kommer dit. Hur vi skapar ett samhälle där alla har det gött på något sätt.
Ja. Och du tänker utanför boxen i dubbelmärkelse.
Ja, jag hoppas att fler kan göra det. Så att vi liksom kan... Att det behöver inte vara som det alltid har varit. Och det är inte så. Människan har ju skapat samhället. Vi kan också förändra det.
Liksom. Ja, men det visade vi under pandemin att vi kunde ju ställa om på ganska många plan. Ja. Så, även om det var liksom av nöd. Så. Och det kanske ni tycker att det här också är.
Ja, men absolut. Och på tal om pandemin. Alltså det är ju, djurfabrikerna är ju en tickande bomb för nya pandemier. Säger ju forskare. Vi har fågelinfluensan. Nu har vi afrikanska svinpest. Alltså det är en realitet. Så av den anledningen också behöver vi ju förebygga Att vi fortfarande kan leva på den här planeten.
Mm. Förutom det här med storskalig animalisk livsmedelsproduktion, vilka är de viktigaste frågorna som ni driver idag?
Precis, det är ju nedmontering av djurfabrikerna. Sen är det att fasa ut djurförsöken och att förbjuda pälsindustrin. Det är väl de tre huvudspåren. Vi brukar säga att vi fokuserar på de djur som är flest och har det sämst. Och det är de industrierna idag.
Men om vi tar det här med försöksdjur först då.
Mm.
För jag upplever att frågan var kanske lite större för 20-30 år sedan. Har vi färre försöksdjur nu än vi hade då?
Ja, både och. Det har hänt väldigt mycket. Vi fick ju ett förbud mot djurtestad kosmetika på Europanivå 2013, tror jag att det var. Det var några år sedan och det hände ju väldigt mycket och det har gått framåt. Och många kosmetikaföretag marknadsför sig verkligen som icke-djurtestade och veganska. Där har ju hänt otroligt mycket. Sen så finns det kryphål som alltid. Det är ju en väldigt avancerad industri när man pratar djurförsök. Det är ju liksom ingredienser som testas, det är slutprodukter, det är liksom komplext. Och sen kommer man till läkemedelssidan så är det ännu mer komplext. Det tar ju decennier att utveckla läkemedel och det är tester i olika led och så vidare. Så det är inte lika enkelt att räkna på som när man räknar hur många djur föds upp för kött, utan då är det så här, ett djur lever ju kanske flera år i försökslaboratorium och det är liksom inte, ja, det är inte lika enkelt med statistik.
Nej.
Och i olika länder för statistik på olika sätt och så vidare, så det är lite snårigare att räkna siffror.
Mm. Men är det stora skillnader i olika länder och världsdelar kring så här reglering av försöksdjur?
Ja, men till exempel USA som väl alltid kanske tar någon slags extrempris, så räknas ju inte råttor och möss ens som djur i deras statistik. Så deras statistik ser ju väldigt bra ut då, för det är ju de vanligaste djuren som utsätts. Men då har man liksom undantagit dem, medan de räknas i Sverige. Så att jämför man siffror kan det se väldigt, väldigt bra ut för vissa länder, men det kanske det inte är. Och så.
Mm.
Men det är väldigt många olika typer av djur som utsätts för djurförsök. Men råttor och möss är ju de vanligaste och det kanske man tänker på också när man tänker på djurförsök.
Ja, men jag för mig att det förr i tiden att man kunde använda både hundar och apor och så till djurförsök.
Ja, och det görs ju fortfarande tyvärr också.
Så är det.
Ja, och grisar och kor och det, egentligen alla möjliga djur. Ja.
Just det. Kan man använda en kon sen då? Göra entrecote av eller?
Nej, jag tror inte det. Då har man ju gjort det djuret sjukt ofta, så det är kanske inte det bästa.
Ja. Nej, precis.
Och jag tror att de flesta försöks ju avlivas ju efter försök, liksom, för att de har blivit sjuka av någon anledning om man testar mediciner och så.
Ja. Men går det att tänka sig en läkemedelsindustri helt utan djurförsök?
Ja, men det tycker jag. Jag fortsätter tänka utanför boxen. Men jag tänker så som den tekniska utvecklingen ser ut, så absolut. Varför skulle vi inte kunna tänka oss en sån industri? Jag menar, vi har cellodlingar och vi har liksom matematiska formler, men vi har också så här rent tekniska lösningar att man kan räkna ut hur någon ämnen reagerar på varandra som vi inte alls hade på 1800-talet när man började med djurförsök.
Mm.
Så det är klart att alla metoder finns inte idag. Det brukar folk också fråga ofta. Ja, men ska vi sluta med alla djurförsök, då får vi sluta forska och då kommer folk inte få mediciner och så. Men vi har inte alla metoder idag, men vi måste satsa på att ta fram de metoderna så att vi i framtiden kan helt fasa ut djurförsök.
Just det. Men jag tänker mig att om man då fasar ut djurförsöken, då går man ju direkt från matematiska modeller eller vad det nu kan vara, cellodlingar, till det som kallas för kliniska prövningar, att man testar det på människor. Och då är frågan om det kanske blir svårare att få tillstånd sådana här kliniska prövningar, för att folk tänker att det här har liksom inte ens testat på en råtta innan.
Just det. Men vi är ju också ganska olika råttor, så det är ju väldigt många läkemedel som inte kommer. Jag tror att det är ungefär 70% som testas på djur och så tror man det ska bli något. När man sen kommer till de kliniska testerna, så nej, vi var inte så lika som vi trodde. Så vi är ju faktiskt inte råttor eller möss.
Oavsett om det är bra eller dåligt, så säger inte det kanske så mycket om hur det kommer påverka oss.
Nej, men precis. Så att då tror vi bara får hitta säkrare och smartare sätt att forska på.
Just det, precis. Fattiga studenter kommer de kanske alltid då att köra de här kliniska prövningarna.
Ja, kanske.
Vi kallar det för försökskaniner, men det kanske då kan vara människor också som är det.
Just det.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Pälsfrågan då? Det kanske är lite mer en no-brainer för de flesta av oss. Varför har vi fortfarande minkfarmar i Sverige, till exempel?
För att politikerna inte har förbjudit det. Mm. Det är väl det korta svaret.
Men det är en ganska liten industri.
Ja, men den har ju varit stor. Det har varit från de senaste, vad är det, 12 åren. Då, för 12 år sedan var det 1,2 miljoner minkar som föddes upp i Sverige. Det är ju ganska många. Mm. Och nu är vi nere på under 20 farmer. Men regeringen kom ju med nyligen att man budgeterar för ett omställningsstöd. Så att inom ett år så tror jag att vi inte har några minkfarmer i Sverige.
Okej, okay, ja. Så det är grejer på gång? Eller?
Ja, alltså. Ja, äntligen. Mm. Äntligen lossnar det.
Men det här med resursanvändning och sådär. Är det inte rimligt att köpa en päls på second hand när den redan är gjord?
Så det tänker jag att var och en får avgöra själv. Liksom, vad man personligen tänker. Mm. Själv skulle jag inte göra det för att det blir ett, dels tycker jag det är lite obehagligt att liksom gå runt i ett annat djur, men också att risken är ju att man liksom trendsätter ett mode, att man liksom, det är ju ingen som ser dig på stan och vet att det där är en second hand, så det är okej, okay, utan att man kanske skapar en efter, är med och skapar en efterfrågan,
ja, men jag förstår.
Av en stil eller sådär.
Just det, precis, om man har liksom är hardcore i sina liksom övertygelser om att vi inte ska på något sätt använda djur eller döda djur, då är det lika bra att låta bli.
Ja.
Men är det djurens rätt, liksom, sätter ni inte er i såna här laminofåtöljer som är så här lammskinsklädda heller? Eller?
Alltså vi köper väl inte in och har på våra kontor, liksom. Nej, men nej. Ibland är det ju som att ja, det finns inga andra stolar, vad gör man då? Men, ja. Ja, och det är väl också vilka fighter man tar, vad gör faktiskt skillnad för? I det långa loppet.
Ja, men så är det. Och det är ju säkert väldigt olika från person till person inom djurrättsrörelsen också.
Ja, men precis. Och vi fokuserar ju väldigt mycket på strukturell förändring. Och sen får individer göra liksom medvetna val om man får göra så mycket man kan eller vill. Så vi försöker ju alltid att inte skuldbelägga utan snarare uppmuntra.
Just det.
Vill du göra någonting har vi tips på hur. Men vi kommer inte gå runt och tvinga folk eller skamma folk som inte gör vissa saker. Sådär. Nej.
Men när det gäller försöksdjur så man är ju ganska långt bort i den kedjan. För att när jag går till apoteket och liksom får ett recept utskrivet av någon anledning så kommer jag inte fråga om det liksom, är djurförsök. Alltså inte jag i alla fall.
Mm.
Det finns kanske, du kanske gör det eller någon annan. Men jag känner bara att ja, om jag behöver den här medicinen då får det vara så. Liksom. Men däremot när det gäller allting, kött, ägg och mjölk och så, då är vi närmare i kedjan på något sätt. Det är liksom någonting vi köper varje dag och sådär.
Mm.
Men om vi ska nu vara positiva och praktiska och sådär, vad kan man göra då för att minska sin egen djurkonsumtion? Det kanske säger sig självt.
Ja, men precis som du säger att det är svårt när det gäller djurförsök att som konsument säga nej. Det är ju lätt kanske att välja icke-djurtest kosmetika och sådär, för där kan man göra medvetna val. Men läkemedel måste ju testas på djur idag, så det finns ju inga riktiga läkemedel. Och är man sjuk, det är klart man ska ta sina läkemedel. Vi uppmanar ju inte folk att bojkotta det såklart. Men när det gäller då, går man till affären och ska köpa komjölk så finns det en uppsjö av alternativ precis bredvid. Det är ju väldigt enkelt att göra ett annat val. Så då är det ju såklart lätt att göra de valen. Och att man får göra så mycket man kan. Många kör den här, men jag kan inte leva utan bacon. Ja, men ät bacon men skippa något annat. Byt ut allt annat än bacon, om du tycker det är svårt. För det behöver inte vara så svartvitt heller.
Nej, men så har jag börjat leva lite grann.
Mm.
Alltså jag är ju inte vegetarian, men jag äter ju mindre kött nu än vad jag gjorde för 10 år, 20 år sedan. Och jag äter inga köttpålägg, alltså nu äter jag lite ost ibland så, men mer, alltså i alla fall vegetariska pålägg. För att det finns ingen anledning för mig att köpa salami varje dag och ha på mackan det. Och likaså när jag äter pizza, det är någonting som att, alltså jag äter mozzarella på pizzan, men jag, det är inte hela tiden så att jag beställer sån här ful skinka eller vad det nu kan vara, eller sån här salami och så, utan då kan jag ta en salami utan skinka eller en funge till exempel, för jag tycker pizzan i sig är så god med tomatsåsen och brödet och liksom, det är det som är själva upplevelsen och så, kanske ett gott glas rött till det också, som väl är också veganskt, va? Oftast eller?
Ofta. Ibland kan det filtreras på ett sätt som inte är det, men
filtreras genom en komage eller vadå?
Det kan vara fiskgelatin.
Så
det finns också så här, jag vet inte om man, det är vanligare nu på systemet att det finns veganmärkning på viner och öl, så att, men det är också en sån kanske avancerade kursen i veganism som man kan ta när man går på den nivån.
Just det. Men för mig, alltså, det här är ju liksom verkligen subjektivt sådär, men jag kan verkligen, när du säger att grisar och kor och sådär, kännande varelser, så hör jag dig. Och jag känner ju kanske också att jag borde minska min konsumtion, men när det gäller liksom räkor så är jag inte riktigt där liksom. Jag tycker liksom, alltså, det finns någon så här filosofisk princip som säger liksom att ja, men skulle du kunna tänka dig att själv döda djuret, så är det rimligare att äta det än liksom att låta någon annan göra det. Det jag tycker är i alla fall en intressant liksom tanke. Att jag menar, skulle jag kunna fiska räkor eller fiska liksom en abborre och döda den själv, så känns det mer rimligt att äta det, för då har du ändå tagit konsekvenserna av det här liksom, vad du gör och så. Men jag känner väl liksom, när du på räk liksom nivån, då har ni tappat mig i alla fall. Förstår du vad jag menar?
Ja, absolut. Ja. Det är så de flesta fungerar, tror jag. Och det är därför vi inte ens, alltså när det gäller fiskar och vattenlevande djur överlag, så räknas ju de inte ens individer när man liksom får statistik. Det är ju ton och kilo. Så det är ju en gängs uppfattning att de inte är individer, utan att det är någonting annat. Ja. Även om då forskning visar att de faktiskt har personligheter och så vidare. Så jag tror att det handlar om också det kulturella, hur vi har skapat den förståelsen. Att vi vet för lite om de vattenlevande djuren. De är under ytan, de är någon annanstans. De har inte samma ansiktsuttryck som oss. Vi har svårare att förstå dem. Men jag tror att om vi hade lärt oss mer, jag har läst några böcker om just fiskars egenskaper och så här, de är ganska häftiga och det finns ganska kul historier om dem. Så jag tror om det hade varit en mer naturlig del av vår kultur, så hade vi sett väldigt annorlunda på det. Och det kan man ju se i olika delar av världen, att vi äter olika typer av djur. Och vissa tycker vi är galningar som håller på att äta kräftor och sånt, som har levt på havsbotten. Och vi tycker andra som äter vissa typer av djur, det är fruktansvärt. Så det har ju med kulturen och vad vi har byggt upp för förståelse om vad djur är värda och så.
Just det, marsvin är inte på våra menyer direkt.
Ja, precis.
Men det är det ju andra världsdelar. Ja. Men det finns ju någon slags hyckleri i det också, att vi tycker vissa djur är söta och sådär. Så ser vi föraktfullt ner på andra då som äter andra djur och så.
Verkligen.
Men så länge vi då äter nötkött, är det inte bra att vi tar hand om hela djuret då och till exempel gör skinnskor, som ju då är rätt slitstarka, så läder är ju ett bra material på det sättet.
Och det är ju, näst efter köttet på ett nötdjur, så är ju skinn det dyrbara. Så att det är ju egentligen inte en restprodukt, utan det är ju en del av produktionen. Så att genom att man liksom har en efterfrågan på skinn, så gör man också nötkött mellansamt. Så det hänger ju liksom ihop. Och just nötkött måste vi ju dra ner på, framförallt av klimatskäl också. Att det är ju något av det värsta animaliska vi kan sätta i oss. Det hänger liksom ihop. Så det forskas ju väldigt mycket på så här slitstarka material. Man gör liksom av så här ananasläder, den här blasten på ananas. Så gör man liksom så här väskor, och det kommer liksom massa häftiga material som också är slitstarka.
Ja,
så
att, jag hoppas, det här, jag har ju på veganska Dr. Martins på mig. Ja. De har ju tyvärr inte slitit så himla snyggt. Du ser ju det, liksom, det är någon slags yta som har liksom gått upp så här. Så det är, än så länge är ju inte, nu köpte jag mig för några år sedan sådär, men jag hoppas att forskningen går framåt där.
Ja, men precis, och ju fler som är intresserade av det, ju bättre kommer ju de produkterna bli, vare sig det gäller kläder eller mat eller så. Så att,
jag får köpa aktier i något bolag som forskar på veganskläder. Ni har ju en fjärde profilfråga också, som kallas för djurvänlig konsumtion. Är det det som vi har pratat om nu egentligen?
Ja, men exakt. Det är ju egentligen en kombination av alla de frågorna. Alltså djurvänligt mode, vad man kan äta och så vidare, kosmetika och så. Så det är ju egentligen hela det att vi har sidor med bara massa tips, man kan anta utmaningar, man kan liksom, vi kör den här uppmuntrande tonen i att hjälpa folk att hitta rätt i den här djunglen av vad betyder de här märkningarna? Det finns ju inga djurskyddsmärkningar i Sverige, det ska man komma ihåg. De som finns med krav ekologiskt, det har ju inte med djurskydd att göra, utan det har ju med andra saker att göra. Så att man har koll på att en grön märkning på en förpackning behöver inte betyda bättre djurskydd.
Men har det ingenting med alltså, hur man behandlar djuren att göra då?
alltså enstaka, det kan finnas väldigt små skillnader gällande vissa djurslag, men det är ju inte, det har inte med det att göra, det har med liksom miljökrav, vilket foder de får att göra och sådär. Så att man ska inte missa
dem. Så det har väldigt lite att göra med hur pass mycket tid de får ute och sådär?
Ja, vissa djurslag kan få lite mer utetid när det gäller ekologiska krav, men väldigt mycket är likt.
Men om man köper en kravmärkt gris till exempel, eller ja, kravmärkt bacon eller en kotlett, men då vet man inte om den grisen har fått vara ute då, eller?
Nej, man kan ju inte vara 100. Och sen, nu var jag inte expert på exakt kravreglerna kring grisar, men när det gäller kycklingar och hönor till exempel, de får ju sällan komma ut, och när man köper ägg så står det så här frigående. Står det inte frigående utomhus så betyder det frigående inomhus, och det är ju, jag vet inte om man kan kalla det fritt egentligen. Och sen frigående utomhus, nu med rådande fågelinfluensa och salmonella, så kan det vara undantag att de faktiskt hålls inne på grund av smittspridning. Så att de märkningarna, det går inte fullt ut att lita på exakt hur det har sett ut med de förhållanden som är idag.
Så här går man och köper ekologiska ägg och sen så är det ändå inte så himla bra, eller?
Nej, men ungefär. Det är den krassa sanningen. Ja. Liksom. För att det är storskaligt även när det gäller ekologiskt och krav.
Yeah. Jag upplevde att djurrättsrörelsen var mer militant för 30 år sedan. Då kunde det ju vara ganska mycket utomparlamentariska metoder och rena attacker mot pälsaffärer och hamburgerrestauranger och sådär. Har det minskat? Och i sådana fall varför?
Det är en bra fråga. Jag tror att djurrättsrörelsen har blivit större. Fler människor har liksom anslutit sig och vill vara med och göra skillnad. Det märker vi ju. Vi växer ju från varje år. Folk vill vara medlemmar och vara med. Så det tror jag gör att den känns mindre radikal än förut, för att det har blivit normaliserat helt enkelt. Sen sker ju fortfarande den här andra typen av aktivismen som vi då tar avstånd ifrån, hot och våld. Vi vill ju skapa ett mer empatiskt samhälle, så då använder vi ju inte sådana metoder såklart, för att det skulle ju inte liksom leda mot vårt ändamål. Men den typen av aktivism sker ju fortfarande. Sen om det är mindre eller större utsträckning, det har jag inte siffror på så, men jag tror liksom att vara vegan eller att bry sig om djur på det sättet har ju blivit mer intressant. Många kändisar går ut och är det. Och veganmärkningar på produkter är något man säljer med nu. Det är ju inte ett skällsord längre. Så att någonting har ju hänt i bilden av djuret.
Det är inte bara Lili och Susie som frontar, utan det är många fler.
Ja, men exakt. Ja.
Men det här med djurens rätt och lite mer militant veganism och sådär. Jag tänker på, det är kanske en konstig jämförelse, men Sinn Féin, alltså på Irland och IRA, alltså Sinn Féin är liksom den politiska grenen och de tar avstånd från det, men sen så kanske det finns kopplingar. Vad händer om ni får reda på att någon av era medlemmar liksom har liksom ringt och hotat någon bonde? Blir det ett uteslutningsärende då, eller hur hanterar ni det?
Ja, men det skulle det kunna bli, absolut. Vi har ju liksom en tydlig uppförandekod för våra volontärer, att så här, våra värdeord, vi har medkänsla som ett värdeord till exempel, professionalism och liksom så här, när vi har volontärer så är det är så här vi jobbar. Vill ni jobba på det här sättet, varmt välkomna allihopa. Vill man inte det så kanske man dels inte söker sig till oss, eller när man har gjort det, att det är så här, vi upptäcker någonting, då blir det såklart ett samtal och så den typen av aktivism är inte hur vi tror att vi skapar en bättre värld, helt enkelt. Så att,
Men finns det andra djurrättsorganisationer som har den mer radikala inriktningen? Alltså som är mer ändå medlemsbaserad?
Ja. Nu är Sverige ett litet land, så det finns ju fler, liksom en annan bredd i vissa andra länder, i USA och så vidare. Men i Sverige finns det ju också olika grupperingar som tror på olika metoder och så, absolut.
Men jag antar att det finns också en internationella nätverk kring de djurrättsfrågorna, som ni är medlemmar i någon internationell organisation och sådär.
Absolut. Vi har dels på Europanivå finns det något som heter Eurogroup for Animals, som vi också leder, vi sitter i styrelsen där, som lobbar mot liksom EU, för mycket lagstiftning påverkas ju därifrån, så då måste vi vara med och påverka. Och sen har vi World Federation for Animals, som djurens rätt faktiskt var med och grundade för några år sedan, som jobbar framförallt mot FN och de globala målen och så. Så att vi är liksom verkligen med på internationella arenan. Plus att vi bara för en månad sedan öppnade en filial i Ukraina. Så att vi finns på plats i Ukraina och jobbar långsiktigt för djurrättsfrågor där.
Okej, yes. Alltså mitt under brinnande krig.
Ja, det tycker folk är så här, ett konstigt timing. Helt rätt timing, säger vi. För nu passar man också på, landet har det svårt på många olika sätt. Nu passar man också på att försöka försämra lagstiftning för att liksom, ja, det finns en sån chans nu. Så där måste vi också finnas att försvara de djuren. Plus då den direkta räddningen såklart. Framförallt av hundar och katter och så vidare som drabbas direkt av kriget. Så.
Mm. Mm. Men det är alltid en intressant fråga just det här med hur man ska liksom använda jordens resurser. Vissa kanske skulle hända liksom att transportera liksom en hemlös katt från Ukraina är liksom inte rätt sätt att engagera sig. Eller att det är liksom, om man då utgår från en sån här moraliskt maxim att så här, mesta möjliga nytta på något sätt.
Mm.
Vad säger du kring de argumenten?
Ja, men absolut. Alltså vi brukar ju säga då att vi fokuserar på de djur som är flest och har det sämst. Och sen är det ju hela tiden tolkningsfrågor. Så vi har ju vårt fokus på djurfabrikerna där det är miljontals djur. Men sen ser vi också att de djuren i Ukraina alltså, som finns på djurhem och så vidare som drabbas, de har ju ett väldigt stort lidande just nu. Och med väldigt enkla medel ändå så kan vi hjälpa dem. Och då ser vi också möjligheten att vi kan göra det. Sen så skickar vi inte de djuren hit kanske, utan då har vi folk på plats i Ukraina som flyttar dem till säkra ställen och så. Så det är inte att vi ska ha hand om alla de djur som finns i Ukraina här, utan då finns det liksom folk på plats som jobbar med räddningsaktioner och så.
Safe house för katter.
Ja, men typ. Men
ni brinner för de stora strukturella frågorna också för gulliga katter kan man säga.
Ja, men precis. För vi ser ju, individen liksom är ju under fokus. Vi jobbar ju inte så mycket med artbevarande på den fronten, utan vi ser ju varje djur är en individ och varje djur ska skyddas från onödigt lidande. Så.
Mm. Det finns ju många andra som jobbar jättebra för artbevarande. Alltså WWF och, ja.
Ja, så då kan vi liksom ta ett annat fokus.
Ja. Mm. Men det är intressant det med kulturella koder kring djurhållning och djur överhuvudtaget. Alltså att i vissa delar av Indien så är det liksom här veganism och alltså behandling, alltså ahimsa eller det här, liksom att man inte ska döda. Så det är väldigt starkt. Och det finns en väldigt stark vegansk och vegetarisk tradition där. Men alltså med andra delar av världen så är det liksom, alltså Sydamerika känns ju som ett enda stort köttparadis. Det är liksom asado och liksom olika slags barbecue. Liksom och där jag kan tänka mig att det är mycket svårare att driva de här frågorna.
Ja, det kan det säkert vara. Alltså det är verkligen, jag tycker det är väldigt spännande att vi har kulturer som egentligen har en växtbaserad grund och som har liksom levt på det som man kan odla i jorden till stor grad. Medan vi i Sverige inte riktigt har den kulturen. Och det är intressant att vi skulle kunna inspireras mer av sådana kulturer.
Mm,
istället för att, som det blir nu, att man ska öppna McDonald's över hela världen, skulle vi kunna lära av andra kulturer.
Just det. Men varför tror du att det på vissa håll är så stort motstånd mot att till exempel införa en köttfri dag i skolan i veckan? Varför blir folk så arga? Vissa?
Ja. Det är en spännande fråga. Jag tror att det är väldigt personligt. Man äter mat, man äter djur, de flesta av oss. Kommer då någon att berätta om hur djuren har det? Det är klart att det blir en jobbig känsla. Man mår dåligt av att få veta det. Och man vill helst inte se det. När någon då kommer och säger att vi ska ha köttfri måndag i skolan eller vad det nu är. Då tar man kanske det som en liksom mer personlig attack på något sätt. Att det är mitt fria val vad jag gör. Och att det är någon slags försvarsmekanism mot det som egentligen är ganska jobbigt att tänka på. Så jag tror att det är dels det. Men då tycker jag att det är spännande att man inte har tänkt på att Vi tror att vi har så många fria val att göra hela tiden, att vi hela tiden går runt och gör fria val, att det här med att äta kött alltid är ett fritt val. Men sen har vi ju subventioner till djurindustrin som gör att kött och animaliska produkter är väldigt mycket billigare i affären än växtbaserade.
Vad är det för subventioner då?
Det är ju via våra skattepengar helt enkelt som går till djurfabrikerna. Så att man kan säga att
Men är det så här, olika typer av jordbruksstöd och så
exakt,
där,
exakt. Det kan vara både från EU-nivå och från den svenska regeringen av olika orsaker. Men man kan liksom säga att vi betalar för mjölken två gånger. En gång via skattepengar och sen när vi går i butiken så betalar vi en andra gång. Och då är det lite billigare. Men när vi då köper en havremjölk så har vi inte betalat för den två gånger utan betalar full pris i butiken. Så det är ju anledningen till att prisskillnaderna är så olika fortfarande. För att det inte råder liksom lika konkurrenskraft kan man säga på marknaden.
Just det, men å andra sidan så kanske då det havre som mjölken består av också har fått jordbrukssubventioner.
Inte alls i samma grad. För att väldigt mycket mer går till den animaliska produktionen än till den växtbaserade produktionen. Av någon anledning. Man tycker att det borde vara intressant för våra svenska bönder som odlar havre eller raps eller vad det nu kan vara att också få ett stöd att kunna få sin verksamhet att blomstra. Men det råder en ojämlikhet där.
Verkligen. Men jag kan ju tänka mig att Centerpartiet med sin gamla lantbrukskoppling är förespråkare för jättemycket jordbruksstöd och sådär. Men i övrigt är det en höger-vänsterfråga eller tycker både sossar och moderater att det ska subventioneras, så att man värnar om jordbruket på samma sätt?
Så eller? Vi ställde den frågan inför riksdagsvalet om just de ville satsa på lika konkurrensvillkor för växtbaserat och animalisk produktion. Väldigt många partier svarade att de inte visste, så jag tror inte att de är så insatta faktiskt. Det var väldigt många vet ej på den. Så jag tror att de behöver lite mer kunskap om de frågorna. Så får vi se vart de ställer sig när de vet lite mer.
Mm. Ja. Men rent praktiskt, om man skulle vilja äta lite mer vegetariskt, oavsett skäl, om det är liksom etiskt eller alltså ekologiskt, eller det är också etik i och för sig. Då. Vad har du för tips då, rent praktiskt?
Jag skulle säga, gör det enkelt. Börja enkelt. Byt ut tacofärsen mot sojafärs eller något annat. Ät samma rätt om man bytt ut det du brukar använda. Testa att laga en gryta med havregrädde istället. Så blir det inte så stor omställning direkt, utan att man tar det liksom i små steg. Testa nya produkter. Gillade du inte den veganska osten, testa en annan. Det är liksom inte, du behöver inte älska alla veganska produkter, utan man kan testa sig fram. Och byt ut det du kommer sakna minst först. Det kanske inte gör så stor skillnad att ta havremjölk i kaffet. Du kanske kan testa det. Och sen ta de liksom svårare stegen om du känner att du vill fortsätta.
Ja, jag tog ju havremjölk nu. Ja. Men det är min fru dricker havremjölk sedan flera år. Och, men jag är fortfarande lite så här kornmjölksnostalgiker. Så. Men kanske att liksom droppen ur holkarstenen där.
Ja, men man blir van också. Man vänjer sig vid nya val. Liksom.
Precis, men tacofärsen har vi bytt ut. För det är ju en sån där grej som inte spelar så stor roll. För det är så mycket Tex-Mex-krydda ändå. Så att man märker knappt vad det är. Liksom.
Exakt.
Och sen är det tillbehören, eller hur?
Ja.
Och sen är det guacamole, men då är det nästa etiska problem att den här avokadon den kommer från en annan del av världen.
Just det.
Men det kan vi ta i ett annat avsnitt. Rent realistiskt då, hur tror du att vår köttkonsumtion ser ut om, säg, 15 år?
Jag tror, och jag hoppas, att den kommer att minska drastiskt. Alltså jag tror att minst halveras, kanske. Vi har högt uppsatta mål. Vi vill att den ska minska med 70% på 7 år. Så att jag hoppas att det har hänt, för att det behöver vi. För djurens skull, men också för minskad smittspridning och för klimatet. Så vi måste gå ditåt.
Och då jobbar ni i den riktningen helt enkelt.
Exakt. Ja.
Den här podden heter ju Alltid velat veta. Har du något ämne utanför ditt eget område, djurskydd, då, som du är nyfiken på, som du tänker, men det här kanske kunde vara ett kul avsnitt att lyssna på?
Alltså, inte helt orelaterat, men jag skulle vilja lära mig mer om djurs språk, alltså djurs kommunikation. Det är ju inte riktigt något vi jobbar konkret med, men jag skulle vilja förstå djur mer. Alltså man försöker ju, katter går runt och jamar, men man skulle vilja veta vad de säger.
Jag hör det, men jag förstår det inte riktigt.
Men exakt, jag skulle vilja lära mig förstå dem bättre. Det tror jag vi kan. Det skulle vara spännande.
Ja, men vi har haft något avsnitt om djurens känsloliv, men där finns ju väldigt mycket att grotta i, tror jag. Så det var ett väldigt bra tips.
Ja, kul.
Camilla Bergvall, tack snälla för att du ville vara med i Allt vi velat veta.
Tack själv.
Camilla Bergvall. Jag hade väldigt trevligt i Camillas sällskap. Inte så att jag förändrade mitt sätt att se på djur i grunden, men det är alltid bra att testa sina argument, tycker jag. Trenden går väl ändå mer och mer mot vegetariskt, oavsett om vi skriker högt om att barnen måste få äta stroganoff varje dag för att inte dö. Vill du lära dig mer om djurens känsloliv, så rekommenderar jag avsnitt 137 av den här podden med Per Jensen. Vi som gör den här inte helveganska podden heter Fritte Fritsson, Ida Wahlström och Marcus Tigerdrake. Podden produceras av Blandade budskap och presenteras i samarbete med Acast. Och vill du komma i kontakt med oss? Ja, då finns vi på Instagram och Facebook där vi heter Allt vill att veta. Eller också kan du skicka ett mejl till mig via min hemsida fritte.se där du hittar ett kontaktformulär. Tack för att du har lyssnat.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.